Vi har kommit till det 36:e avsnittet av Sunny och Svensson och vi sitter här än en gång taggade för att släppa ett nytt måndagsavsnitt. Och vad tänker du på när du hör nummer 36?
Johan Rosén, mest i Luleå faktiskt, är 96. Vilket monster han var. Micke Lind som jag själv spelade med i Timrå, väldigt begåvad. Och Per Styf, en av de största hockeyhjärta jag har spelat med. Han var beredd att göra vad som helst för lagkamraten. En riktig, riktig karaktär. Bra kille.
Du drar ju alltid av de mer kända namnen, sådär som alla känner till. Men känner du till Johnny Ågren från Nybro?
Det är klart, alla känner väl till Johnny Ågren.
Ja, han var grym för, vad kan det vara, 15 år sedan. Han var sin prime när han spelade i lina med Jens Svensson där i Nybro en säsong. En annan som var bra i hockeyallsvenskan som också spelade i Färjestad var David Liffiton, riktig profil i Malmö.
Men var han bra i hockeyallsvenskan?
Ja, det var han faktiskt, det tycker jag. Alltså han gjorde verkligen nytta i den rollen han hade, det måste jag faktiskt säga.
Älskade han derbyt mot Rögle?
Ja, det kan man väl lugnt säga att han gjorde. Det var den matchen på året han brann för, kändes det som. Han hade ju någon uppgörelse där med Almen Bibic som... Där han blev smått legendarisk i Malmö-tröjan får man ju säga. En annan Malmöback måste jag också lyfta upp. Johan Selle. Han var väl en av guldbackarna där på 90-talet.
En av SHLs allra kanske största profiler och största stjärnor under 10-talet. Det måste ju ändå vara Mats Zuccarello-Åsen. Han gjorde alltså 64 poäng 2009-2010. Och då spelade jag i Färjestad. Och efter OS-uppehållet så mötte vi Modo. Och förlorade med mindre smickrande siffror 10-3. 10-3 mot Modo, hör du?
Oj, oj, oj. Det smärtar nästan värre än en kvartsfinal 7. Men, eller kanske inte.
Nej, men då hade han show, Zuccarello.
En riktigt bra back som kanske har blivit lite bortglömd var ju Marco Tullola som spelar i Brynäs. Alltså det där var ju en back som absolut inte gjorde väsen av sig. Men han var där ett gäng säsonger och gjorde bra ifrån sig. En annan riktigt, kanske inte profilstark så, men han satte ändå ett jäkla avtryck som jag vill avsluta med här. Är ju faktiskt Zach Hamill som spelar i Björklöven. Han satte alltså det avgörande 3-2-målet i... Den direkt avgörande matchen där mellan Björklöven och Västerås 2017 om vilket lag som skulle få spela negativt kval om att få där i hockeyallsvenskan. Vilket jäkla tryck det var i arenan i Umeå. Jag kollade faktiskt på lite klipp från den matchen nu i helgen och det var... det är ju därför man längtar tillbaka till publik i svensk hockey igen. Från negativt kval i hockeyallsvenskan går vi till SHL och där är det väl, kan man väl säga, en liten minikris ändå i HV71. Man får väl ändå säga det efter 3 förluster på 3 matcher.
Ja, det får man göra och framförallt tycker jag på sättet man förlorade senast i lördags där. När man, jag tycker man gör en jättebra tredje period, man forcerar bra och man trycker tillbaka ett Rögle som är lite mer inställda på försvar, så gör man 2-2 och direkt efter så gör ju Simon Ryfors, min nya favoritspelare skulle jag vilja säga, vilka steg han har tagit år för år och framförallt den här säsongen. Då gör ju han det 3-2-målet och det är redo ner. Måste vara extremt frustrerande och tufft för HV71 och jag tänker på Niklas Ram, nya coachen.
Men är det inte så att HV, de känns ju som att de var på game mot Seger i Örebro och sen så... Hämtar man ändå upp det där 2 gånger om mot Rögle i lördags och sen så är det precis som att man ger bort den poängen man har när man slarvar lite i egen zon och Rögle får gå upp. Det är väl Bristet som vinner pucken av Didrik Strömberg där bakom mål. Och spelar fram. Alltså men... HV, de hade lika gärna kunnat ha en 4 poäng men nu står de på 0.
Ja, alltså, men det jag tycker är generellt med HV71, jag har inte sett att de har riktigt fått den farten med sig i spelet som jag var så imponerad av under försäsongen. Första kedjan tycker Anton Vedinho, men han har varit bra. Elias Andersson har varit okej. Linus Sandin har varit direkt osynlig. Det var ju en kedja man förväntar sig bakom där. Inför lördagens match gjorde man om i samtliga kedjor förutom då första kedjan. Så det är klart att man försöker ruska om lite. Men det som jag tycker, man är alldeles för slarvig. Jag tycker att backspelet har varit för dåligt. det är många spelare som jag, en sån som Emil Johansson, det är tidigt på säsongen, men det, han har stått för tre dåliga matcher, tyckte han var svag i Skandinavien, han var direkt ännu nästan sämre i Örebro, och tyckte han var direkt klen också senast mot Rögle. Så att han blir en så pass viktig back, och anledningen att man kan på något sätt hänga ut honom, det är att det är en back med förväntningar. Jag har ju inte förväntningar på Daniel Bertov på det sättet, men Emil Johansson, speciellt i Kinnvalls frånvaro, så måste han steppa upp.
En sån som Kinnvall, hur betydelsefull är han egentligen för defensiv? Man målar ändå upp honom som en offensiv back som sprutar in en massa poäng i powerplay. Det är ju inte på honom som defensiven står och faller.
Nej, men alltså defensiven, det är ju ett begrepp som också handlar om i spelet med puck. Desto mer puck du har, desto mindre defensivt får du spela. Så att Kinnvall är ju han utgör defensiven genom att kontrollera pucken, kontrollera spelet på samma sätt som Joel Persson gör till exempel i Växjö. Och man, tidigare har man kanske pratat mer om de här defensiva backarna som jag själv var till exempel. Och då såg man ju kanske Magnus Nygren i Färjestad när vi spelade tillsammans som en renodlad offensiv back. Men de här typerna av spelare gör ju att man får kontrollera pucken. Man får mindre tid i egen zon emot sig. Så det är klart att han är jätteviktig. Men han städar ju inte upp ett boxplay på det sättet. Men han är jätteviktig i spelet med puck. Och det tycker jag att det är någonting som HV har problem med.
Men hur tar man det vidare nu? För att nu har vi har ett faktum där de trots allt har förlorat tre matcher. Nu är det alltså Luleå borta på det. Och man kanske inte kan räkna med poäng mot Luleå borta. Eller är det kanske just en sån match man åker och vinner. Sen är det Oskarshamn hemma och sen är det Skellefteå borta. Det behöver ju komma in poäng på kontot nu. Och vem är det som ska ta tag i detta? Är det tränarna? Eller är det spelarna själva som måste sluta samman på något sätt? Eller hur tar man det vidare? Jag antar att du har inlett en säsong i någon form av minikris också.
Ja, jag har inlett säsonger dåligt. Det var framförallt 2011-2012 med Färjestad. Om det dröjde 12 matcher, tror jag varit inne på det tidigare när vi har pratat. Innan vi tog då den första trepoängaren. Och det handlar om i mångt och mycket, det är framförallt att man klarar av att behålla ett lugn och klarar av att se de positiva sakerna i spelet. Om man då tar lördagens match så kan man med lätthet lyfta fram tredje perioden när HV forcerar och spelar trots allt med ganska bra fart. Och därifrån får man bygga vidare. Ska man liksom börja skruva om spelet helt, röja runt i alla formationer igen för att någonstans hitta någonting, då kommer man bara skapa panik. Så det måste ledarna, det är Niklas Ram och hans ledarteam, det är deras roll i det här, att sprida ett lugn på något sätt. Sen måste spelare, det finns jättemånga sån som Simon Önerud som jag har hyllat här, han måste kliva upp och visa vägen på ett tydligare sätt. Linus Sandin var inne på, de bästa spelarna måste vara bäst i de pressade lägena.
De bästa spelarna ska ju vara bäst, men tycker du att de bästa spelarna är bäst i en klubb som Linköping som också har inlett ganska svagt i serien, eller är det därför de också har inlett dåligt?
Nej, jag tycker inte. Det är precis samma sak där. De bästa spelarna har inte varit bäst där heller. Jonas Junland, som jag ser som en toppback trots allt. Vi var inne på det förra veckan. Han får inte spela de minuterna som jag tycker att han ska göra. Och Junland har fem backar före istidsligan. Det är såklart helt galet. Och det är en tickande bomb i en sån förening. Det kommer aldrig hålla över tid.
Vad menar du med tickande bomb?
Nej, men alltså Jonas Junland är han kommer hem, han är profilen hemma, så han har en hög status i gruppen i Linköping, och det är inte så att han har spelat sig ut laget heller, har gjort någonting under försäsongen eller i fjol där man har sett att Junland, han kommer få det tufft. Det har varit försäsong, han är äldre spelare. De är generellt lite mer trögstartade, men när säsongen börjar måste man på något sätt ge dem förtroende. Jag är lite den här, det är så jäkla bra med konkurrens, det säger man ju. Men jag kan ju ibland vara helt tvärtom, att konkurrens är ju helt jäkla värdelöst. Konkurrens gör ju bara spelarna sämre. Missförstå mig rätt då är det ju så att känner man sig trygg i sin roll, man vet vad man får och vad man ska göra i varje match, på varje träning, då blir man ju en bättre spelare. Och det kan du ju inte säga att en sån som Jonas Junland är nu, eller Brock Little för den delen. Jag tror inte att Brock Little känner det tryggheten och lugnet och förtroende från coachteamet som han måste göra.
Jävlar vad du öser på här nu. Vad ser du hos Brock Little?
Ja, min känsla när jag ser Brock Little, han åker inte full fart, alltså han ser lite småläs ut. Jag skulle kunna, bara min amatörmässiga analys här, att man har pratat för mycket vad Brock Little måste göra bättre. Defensiven, det här måste du göra. Du måste ligga där, du måste göra det. Istället Brock Little är en sån spelare som kanske Dick Axelsson, Linus Klasen, de här skickligaste spelarna i serien, att du måste berömma dem de gånger när de gör sakerna i defensiven och få dem på något sätt att lura dem lite och tycka att det är jäkligt kul att spela defensiv. Till exempel uppmuntra, visa på videon, här täcker du skott, jättebra. Det kan låta lite som curlande på ett sätt, men samtidigt så är det någonstans, man är beroende av de här spelarna. Linköping är, om jag ska dra det krasst, Linköping är mer beroende av Brock än vad Brock är beroende av Linköping. Förstår du mig rätt då?
Ja, men säkert, så är det ju. Men jag vill ändå backa tillbaka bandet på lite grann det du säger här om Junland. De är ju också i ett läge där man har värvat Petri Nikkilä, man har värvat Berglund. Behöver man inte spela in en sån som Berglund nu när han har kommit från Skellefteå? Det är ju därför han kom, för att han skulle få en stor roll. Eller det utesluter inte det andra.
Nej, men det har han ju fått. Alltså, han har ju fått en jättestor roll.
Men måste ju han ta istid från någon annan också kanske.
Ja, alltså det kan han göra, men du kan ju ha fortfarande 3-4 backar som du lastar lite mer istid på. Nu hade Holös mer istid i match 2 i lördags än vad han hade i premiären mot Rögle. Och det tycker jag är bra, men liksom, det ska ju vara att så fort det är boxspel, då ska det vara Junland, Holös som ska in som defensiva klipper. Det ska liksom, de ska få dra det lasset om nu ledningen tycker att Petri Nikkilä är en bättre powerplayback än Junland, vilket jag har helt omöjligt att se på de här två matcherna. Så tycker jag han dräller med pucken och väldigt slarvig. Att Filip Berglund kommer dit och får ett stort förtroende, det köper jag alla dagar i veckan, för han har haft Bert gillar Filip, han vet att det finns en uppsida, så det säger jag ingenting om. Men att en sån som Petri Nikkilä ska gå före Junland med så stor marginal, det tycker jag är väldigt konstigt.
Om vi tar samma fråga som till vad gäller HV, Linköping, de behöver ju någonstans, det är ju, du pratar om tickande bomb, och det kan jag också sätta fingret på när det gäller Bert Robertson, att Linköping behöver ju hitta ett flyt i det. De behöver spela in poäng för att spelarna ska tro på Bert fortfarande. Han har tjatat ett helt år, det gick inte så bra, det är kanske lite bättre i slutet av förra säsongen, men någonstans så behöver spelarna få någonting tillbaka för det Bert vill plantera in hos dem.
Ja, och det är ju liksom, det är, man hör ju ofta intervjuer, det är systemet, det är backcheck, de pratar mycket om det, och forecheck, och Bert var inför matchen mer aggressivare spel. Det är ofta det man landar tillbaka på, känner jag, när man pratar om Linköping. Jag hade ju hoppats mer den här säsongen att man hade pratat om att man skulle utveckla spelet, för det är någonstans det man, den typen av spelare man ändå har värvat i Palve och i Marcus Ljung, att man skulle kunna prata mer om att föra spelet och driva det framåt och hålla i mer puck. Sen är jag full av respekt att man slutade 11 i fjol i tabellen, att man såklart inte kan inleda säsongen med att prata om som Brynäs inför säsongen i fjol, som skulle bjuda på det lilla extra. Jag förstår det, men samtidigt hade jag hoppats att man skulle kunna våga gå utåt och säga att man skulle vara mer spelförande än bara prata om aggressivitet och system och backcheck.
Du är inne på Marcus Ljung där. Där tycker jag att Linköping ändå har fått, kanske inte vad de har betalt för, med tanke på att de har betalt för ganska mycket, men man har ändå fått den Marcus Ljung som man känner igen, tycker i alla fall jag, av det jag har sett av Linköping och Marcus Ljung.
Ja, och en sån som Patrik Lund tycker jag spelar bättre också nu tillsammans med Marcus Ljung. Så att definitivt, och det visste man någonstans att det var en klassspelare. Sen om han gör 35 eller 45 poäng, det låter jag vara osagt. Men jag hade ju gärna sett Brock Little bredvid Marcus Ljung för att få... De bästa spelarna, de trivs att spela med varandra. Det brukar regel vara så. Det är min erfarenhet från alla lag jag har varit i, att de hittar kemi förr eller senare. Och ofta så är det förr än senare.
I förra veckan så höll vi oss utanför det här coronaprotokollet så gott det gick i alla fall. Men det är väl faktiskt ganska oundvikligt att göra det denna veckan, för att det blev ett... Ja, jag blev bara less när jag fick det där icke-beskedet i torsdags, och man blev ju även less på den typen av saker man ser i Linköping här i lördags när de tar in 50 personer i publiken, och så ser man tv-bilder där de faktiskt inte håller avstånd och de är stående och så vidare. Då fattar man ju någonstans att myndigheterna drar öronen åt sig för att ge... Alltså hockeyklubbar och idrottsklubbar generellt, den där möjligheten att plocka in fler folk på arenorna. Så det där blev... Nej, det blev jag bara less på när jag såg att det var folk på läktaren. Man tar in 50 personer på läktaren och där finns hur mycket ideella människor som helst som har typ en enda uppgift i hallen, och det är att hålla koll så att, ja, folk spritar händer och att man håller avstånd och så vidare. Och så är det 50 personer som inte håller avstånd på läktaren. Då blir jag nästan mer less än hur less jag blev i torsdags, och då blir jag less.
Ja, men då, du har ju pratat mycket om det här protokollet, och det kan man ju torka sig med någonstans där bak, om det nu är så här protokollet ska vara. Det är klart att det är för slarvigt, och det ser ju inte bra ut heller nu när vi sitter och försöker prata för, eller hockeyn försöker prata för deras del, att man kan ta ansvar och ta in procentuellt eller ta in 500 och därifrån öka, så att det är tråkigt. Men ett jäkla skitdag var det torsdag, för att tala klarspråk. Man hade hoppats att 500, ska säga så här, 500 gör ju ingen större skillnad för klubbarna. Så är det ju. Men det är ju ett första steg mot nästa steg.
Ja, alltså det är det här ljuset i tunneln någonstans vi behöver. Jag menar, 500 i våras när det här bröt ut, det var ju en total katastrof. 500 nu känns ju som en lycka och ett steg mot ett bättre liv någonstans.
Men du har ju varit riktigt arg. Alltså, du har ju gått och frustrat de här dagarna över det här beskedet, och kanske lite över det här att man kan ju knappt andas på sociala medier innan folk kastar sig på en.
Nej, men lite så är det, och jag förstår ju det. Alltså, man måste ju ändå visa en human sida, och att folk dör ju faktiskt av det här viruset, och det förstår jag också. Men jag tycker Henrik Strid, han är ju nästan den som har uttalat sig absolut bäst när han på ett väldigt sympatiskt sätt i intervjun häromdagen förklarade liksom, han förstår inte logiken i att de sitter på ett fullproppat SAS-plan ner till Oskarshamn med typ 4 centimeter. Jag har faktiskt också åkt flygplan här under coronapandemin, och det var ju helt otroligt. Jag satt bredvid ett spanskt par på ett SAS-plan mellan Malmö och Stockholm, och jag hade mitt munskydd på. Det hade de också, men jag menar, de här munskydden, det slarvas ju till höger och vänster med de där. Det hjälper ju inte ett jäkla dugg egentligen, om vi ska vara helt ärliga. Och att det finns ju ingen logik i det, och det som stör mig är att idrotten och kulturen blir så åsidosatt i det här, rent av utmobbade kan man väl nästan säga. Och det finns ingen logik, och det är det som kan störa mig. Men jag fattar att man inte kan ta för stora steg. Jag menar, den här pandemin är på väg att utbryta igen, så att säga. Alltså, den här andra vågen får man ändå säga att den är här. Så att det är svårt att gå till alldeles för stora attack heller. Och det är klart att det är känsligt att diskutera. Ålderdomshemmen öppnas här nu den 1 oktober. Och
det blir
så svårt att jämföra, och det blir väldigt känsligt. Har man en gammal pappa som bor på ett ålderdomshem som du inte har fått besöka på 7 månader, det är ju svårt att protestera mot att människor vill besöka sina gamla föräldrar där, till exempel.
Men så är det ju. Alltså, och det är så komplex och svår fråga, men samtidigt tycker jag det är ändå rätt svagt av regeringen att säga att man ska komma med ett besked, så kommer man inte med något besked. Jag har varit förvånad. Samtidigt så har ju du haft lite mer en annan inställning, kanske lite mer som klubbarna haft, att ja, efter sommaren, det löser sig, publiken kommer komma in. Jag har ju, när vi har pratat, har jag varit jäkligt skeptisk. Inte så skeptisk att jag trodde vi skulle sitta med 50 personer i oktober, men jag trodde nog kanske inte på halvfulla hallar, som jag ändå tror att många klubbar har hoppats och trott.
Det är jag helt säker på. Det var ju inte allt för många veckor sedan som, i alla fall jag såg på Färjestadshåll i lokaltidningen Värmlands Folkblad, att man hoppades på 4-5 tusen in i hallen. Jag tror bara vi är i augusti när man hoppades på den typen av publik i hallarna. Och det kan man ju nästan bara skratta åt idag, att man hoppades på det. För att det känns ju inte som att vi ens är nära det efter jul egentligen.
Men om vi håller 50 personer, kommer klubbar gå under säsongen? Alltså, tror du kommer vi landa på, är det på den nivån? För jag menar ändå, klubbar, de pratar ändå att i rena inkomster så kan det vara, de som äger hallarna, att det kan vara upp mot 4-5 miljoner per match. Sen har man kostnader på det också, det är inte rena pengar. Men ändå, du förstår ju, när man har en hall att driva runt med personal och en förening, juniorlag, ungdoms, tjej, flickhockey, SDHL. Det är rätt tuff kostym utan intäkter.
Ja, alltså det är ju lite det som är grejen också. Att det är ju inte bara så här att man driver en elitverksamhet för ett A-lag, utan det skjuts ju faktiskt ner i verksamheten till till ungdom, till flickhockey, till pojkhockey, till allting egentligen som inte inbringar några större inkomster. Jag menar, det är någonstans A-lagets verksamhet som driver runt att ett J20 Super, det heter väl inte J20 Super lite nu, det heter väl J20 Nationell nu för tiden, ja. Men att de kan åka runt och det kostar ju miljonbelopp att driva runt ett sånt lag och få upp spelare i A-laget, och det är ju egentligen inte, de har ju inga intäkter på det sättet, utan det är ju faktiskt sånt som blir påverkat också. Så jag tror ju att smällen kommer ju kanske inte riktigt nu, utan smällen kommer ju komma senare, om det nu inte är så att regeringen skjuter till mer bidrag som man faktiskt har gjort inom kulturen. Jag läste Daniel Enestubbe, utmärkt journalist på Smålandsposten.
Han har fightats
riktigt bra, och jag beundrar honom för att han inte tappade fullständigt, för att han har fått gå riktiga krig där ute på sociala medier, och det har ju faktiskt jag också gjort, men jag backar undan innan jag hinner tappa det, och det gör ju faktiskt Enestubbe också. Men han skrev ju att idrotten får 1,5 miljard och kulturen är uppe på 4,9 miljarder. Och ja, det känns ju väldigt märkligt med tanke på hur stor idrottsrörelsen är i detta landet. Jag har ingen aning om hur stor kulturen är, men jag har ju svårt att säga att det är den skillnaden i alla fall.
Men nu vill jag ha ett tal till nationen från Johan Svensson. Vad ska vi göra?
Vad ska vi göra? Jag säger som Henrik Strid, jag är bara en lekman i det här, och
ska man sätta, alltså, alla har respekt för att det är en pandemi och det är en smitta, men måste man någonstans liksom tala för sin sak på en större utsträckning för att verkligen påtala det här behöver idrotten än vad det, man kanske
det, det
har
tycker
gjort.
Jag nästa, det tycker jag att det man behöver någonstans gå till någon form av desperationsattack, om man får kalla det så. Att jag menar, hockeyn har ändå skött det väldigt bra och varit väldigt tillbakadragna. Nej, men vi vill göra det enligt att vi ska ta fram ett protokoll så vi kan göra det på ett smittsäkert sätt. Men jag menar, om det finns klubbar som det handlar om överlevnad, så måste man ju sprattla till ännu hårdare och faktiskt gå ganska hårt åt att vi är så desperata att det här går inte. Antingen måste ni skjuta till ett bidrag eller så måste vi komma igång med publik. Man måste någonstans sätta tillbaka hårt mot att de helt enkelt vägras får sina intäkter som man normalt sett får, som faktiskt driver runt verksamheterna. Det är, man måste gå till någon hårdare attack, så enkelt är det bara.
Vad tror du? Bara man stänger, alla idrottsverksamheter stänger sin verksamhet i 2 veckor. Barn som ungdom, flick som pojk, motorsport som hockey, som fotboll, som bandy, som alla sporter stänger verksamheten i 2 veckor, så får man ändå se vad idrotten betyder för människor.
Ja, det låter ju som en fin tanke, men jag...
Det kommer aldrig hända, men jag tror det skulle få folk verkligen att förstå, för att nu tror jag, när man pratar så tror många, har jag uppfattat att många tror att, ja, men det är bara för att eliten måste ha mer pengar. Det handlar ju om så otroligt mycket mer än bara eliten. Det handlar ju om min lilla förening Råtorps IK här, som är lokala föreningen där jag bor, liksom, de har inte kunnat haft öppen och kioskförsäljning. Det är kanske 100 000 kronor i förluster på sådana saker. Och jag menar, det är pengar som de inte kan hämta in någon annanstans. Så att jag menar, det finns ju så många som det faller ner på. Det är klart, när elitklubbarna inte kan peta ner pengar i systemet, så kommer ju hela systemet till slut att fallera.
Ja, på tal om den här ologiken som finns på många håll. Det var ju en lyssnare här som faktiskt skrev någon mention till mig här på Twitter. Roger Nyman, han hade sin son som var på någon skridskoträning i Lund, och då kunde det vara 500 pers in i hallen och åka skridsko, allmänhetens åkning. Men om det skulle vara 500 pers och titta på en hockeymatch i samma hall, och man gör det med avstånd på läktaren, så är det helt omöjligt att genomföra.
Ja, men ska vi göra så här då? Vi är ju inte direkt experter på det här ämnet, och jag tycker att det är förbannat tråkigt att prata om, och kanske många upplever att det är tråkigt att lyssna på. Men du, Johan, får ju gå in på ditt expertområde nu. Vet du vad det är?
Nej, jag är expert på mycket, höll jag på att säga.
En backcheck har jag sett på Twitter. Där är ja. Du expert, utveckla. Du gick du hårt åt Patrik Berglund i Brynäs för att han inte gjorde en backcheck som du ansåg var bra, gjorde fel? Vad var grejen? För att du fick ju en del efter det, och till och med Per Ledin, den gamla räven, som ännu inte har gett upp hockeykarriären. Ni som vill veta mer om Per Ledin, lyssna på vår kollega Adam Johanssons senaste podd där, fenomenal poddlyssning.
Nej, ska vi gå tillbaka till det där som hände i torsdags så var det ju så här att Oskarshamn fick ju en kontring efter ett Brynäsanfall och där var det ju tre Brynäs-spelare kvar på isen. Jag tror två åkte och bytte. De som var kvar på isen var ju Jonathan Sigalet, det var Tom Hedberg och det var Patrik Berglund. Och då var det ju så att Tom Hedberg hade Fredrik Olofsson och Sigalet hade Johannes Salmonsson och så var det Patrik Berglund som hade Tyler Keller ute på isen, som jag uppfattade i alla fall. Och där har ju faktiskt Berglund en ganska god kontroll på Tyler Keller. Men Tyler Keller är ju en rätt snabb spelare, så det gäller ju ändå att hänga med. Han ligger ju en bra bit före honom. Och åkningen där genom mittzon, ja, det är ett kroppsspråk det handlar om mer. Och det var väl lite grann det. Jag kallar det för Patrik Nilsson
trope. Vem är Patrik Nilsson? Ja, men vem är Patrik Nilsson? Det vill jag veta.
Precis, ja, men precis. Patrik Nilsson är ju en spelare som spelar i Vita Hästen. Och det här grundar sig i att jag och numera på Barometern Jesper Hallberg satt och kollade på en match mellan Pantern och Vita Hästen på Isstadion. Där Patrik Nilsson fick spela i första kedjan med Marcus Eriksson och Jesper Samuelsson. Och han tog inte ett enda extra skär på isen. Och han var nog inte över röda linjen en gång, alltså på defensiv sida då. Och då... Vi bara satt och virrade på huvudet åt hur han höll på under matchen. Och då har det blivit en liten grej att varje spelare som ser lite loj ut och sådär kan tilldelas en nominering i Patrik Nilsson Trophy. Och det är ju med en klackspark, får man ju faktiskt säga. Jag tror Dick Axelsson fick någon nominering förra året för hans så kallade backcheck borta mot Skellefteå. Han var säkert svintrött efter byte, men det handlar ju någonstans om hur det ser ut ute på isen. Och då var det ju då Patrik Berglund. Det såg väldigt lojt ut. Han hade ju ett byt i benen, så att det är ju inte så att...
Men då har jag såklart brytit ner den här situationen. Och jag laddade hem den här matchen för att se vad är det Svensson är ute efter. Eller vad är det du får kritik för? Och numera är ju Twitter en plattform där man knappt kan andas. Folk hugger på den direkt. Jag ger det både rätt och fel. Så tillvida att Patrik Berglund gör ju en backcheck. Men... det här är ju också, det är kroppsspråket. Och det kroppsspråket vet jag att det var, fanns lite irriterat på i Djurgården i fjol på Patrik Berglunds kroppsspråk. Han tar ju Tyler Keller som är tredje gubben. Men du känner Peter Andersson. Jag känner Peter Andersson så tillvida jag vill spela. Hade Nikola Mayer, gud förbud, gjort den här typen av backcheck i fjol i Malmö, hur många minuter tror du han hade fått spela efter det?
Ja, noll förmodligen kan man väl anta.
Precis, och det är ju just det kroppsspråket det handlar om. Patrik Berglund är ju den som egentligen initialt slänger in pucken framför mål, vilket gör att Fredrik Olsson får den kontringen. Och han har haft då, från att situationen börjar, så har han haft ett byte på 28 sekunder i bena. Så det är inte så att han är helt slut. Men han tar det ju ganska lugnt. Och han, initialt så ser han ju att Tom Hedberg är ändå, han behöver hjälp. Men han lägger ju ändå inte på det där extra kolet med kroppsspråk och verkligen jag gör allt för att rädda upp det här. Samtidigt så tar han sin tredje gubbe, vilket han faktiskt gör. Men jag tycker att det är kroppsspråket.
Men gör han verkligen det? Gör han verkligen det? Om vi opponerar att Olofsson faktiskt skjuter och det blir ett skott på andra stolpen. För Olofsson kommer på vänsterkanten och väljer att spela in till Salmonsson i mitten. Som sätter upp den. Och vi kan ifrågasätta Sigalets hur han agerar.
Absolut.
För han tar ju definitivt inte sin gubbe. Men om det blir en retur, är Berglund eller Keller först på andra stolpen?
Jag skulle vilja säga att Keller kommer, för att han är mer aggressiv, han är mer intresserad, han är mer inne i den situationen än vad Patrik Berglund är. Så han har en större chans att ta pucken. Och det är där jag vill upp kroppsspråket. Men i stora hela så att folk högg på det, det är ju för att de vill sätta dig på plats att du inte kan hockey och så. Men det där är också så här, just i de sammanhangen kallas du för expert. Vad vill du själv benämna dig som? Har du någon gång benämnt dig själv som expert?
Nej, faktiskt inte. Det är faktiskt intressant att du säger det. Att jag, är det någonting jag inte är, eller jag är väl, det är väl mycket jag inte är, så är det väl ändå expert på spelet ishockey och hur det går till liksom, och hur man räknar in och spelsystem och allting. Det är mycket jag har inte vetat, det kan jag säga. Men jag tycker i alla fall vi släpper det och ändå ger faktiskt Patrik Berglund lite kärlek, för Han gjorde faktiskt en bra match här när Brynäs åker till Karlstad, har den förlusten i ryggen.
Men det var ju Sanne och Svensson, det var ju Sanne och Svensson.
Ja, men var det säsongens första effekt rent av
kan,
där?
Kan ha varit det. Du var ändå på och nafsa lite hälarna på han där, och han tänkte då, jag ska visa den där ja Svensson, tänkte han.
Ja, men lite så kanske det. Nej, så var det såklart inte. Men Patrik Berglund, han går in och gör två mål direkt här. Ser lite betydligt mer spelsugen ut. Gör en bra match. Och Brynäs åker från Karlstad med 3 poäng. Någonstans i en, jag ska inte kalla det måste-match. Men har man förlorat hemma mot Oskarshamn så krävs det en väldigt mycket bättre insats. Och det gjorde faktiskt Brynäs. Och där vill jag också ge lite kärlek till Anton Rödin. Jag har ju hyllat Jakob Josefsson i Djurgården tidigare för den motorn han är i laget och hur betydelsefull han är. Och det får man ju faktiskt säga att där visar ju ändå Anton Rödin och hela hans närvaro hur mycket det påverkar Brynäs. Jag tror det är enormt värdefullt att de slängde in Rödin. Inte bara för det han uträttar på isen. Det tog väl typ 3 minuter så hade han satt upp Emil Molin till ett mål. Men bara hans blotta närvaro tror jag är jätteviktig för Brynäs.
Var det inte så att det kändes nästan lite så här forcerat, panik? Han måste in, han måste in. Det var väl i alla fall när jag såg laguppställningen som man kände, oj, redan, han har knappt tränat. Men det var ju alltså succé. Och det ska vi säga att det finns ju ingen som på något sätt tror att Anton Rödin inte är en toppspelare eller någon som har sagt emot. Han är ju, förutsatt att han är frisk, så är det en av seriens absolut bästa forward. Så jag är lite inne på, som Staffan Kronwall var inne på i studion, hade inte han haft alla de här skadorna så hade han förmodligen spelat i NHL faktiskt.
Ja, men faktiskt, och vi får bara hoppas att det håller här med fötterna, för det där känns ju väldigt knepigt om det där strular, och det verkar vara båda fötterna också.
Ja, det där är när man har den här typen av lace bites, alltså när man får, där man knyter skridskorna, det är, ja, jag hade början av det i slutet av en säsong. Och det är alltså, du kan knappt sätta på dig skridskorna. Och får man de problemen, då går det dels knappt att träna. Och kan man inte träna och sen bara spela matcher, som det har varit lite i Anton Rödins fall i slutet av fjolårssäsongen, det blir inte hållbart över tid.
I den här matchen fick ju faktiskt Brynäs Niklas Andersen, han fick ju ingen utvisning, eller fick han en tvåa? Jag vet inte vad han fick, men han fick i alla fall inget matchstraff. Men dagen efter så fick han en avstängning från disciplinnämnden på 3 matcher, så fick han en bot på 26 500, vilket innebär att han har en månadslön på 212 000 kronor.
Hur reagerar du på den lönen?
Nej, jag blev faktiskt inte förvånad, för att jag har ju faktiskt haft lite koll på att Niklas Andersen, det jag blev mest förvånad över var när han fick en bot under sin första säsong sedan han kom hem, för det var ju väldigt lite pengar i förhållandevis, ja, då, till då hade vad han väl för spelare.
Då hade han väl 80 000 någonting i månaden. Och det är de här baktunga kontrakten som, det vill säga baktungt, att du har egentligen inte plats för en spelare när Andersen kom hem den säsongen, att det var fullt laget. Men spelarna och klubben kom överens om att säsong 1 tjänar jag mindre pengar, säsong 2 lite mer, och säsong 3 tycker klubben, då har vi utrymme för mer i budgeten. Det slår aldrig väl ut, de där kontrakten. Aldrig någonsin. För spelarna är aldrig bättre tredje säsongen än vad det är första. Och då sitter du sitter på svarte petter när du går in i en säsong med den typen av löner på sån spelare.
Å andra sidan så kom han från KHL och de kanske ändå trodde att han skulle vara bättre än man ändå har varit över de här 3 åren.
Det finns inget sånt kontrakt som har slagit väl ut genom alla tider. Jag vet Christian Bäckman hade ett sånt i Frölunda när han kom hem från NHL. Frölunda hade inte riktigt utrymme, hade monsterlön två sista åren, och han var inte den spelaren han värvades för då, med all respekt för ålder och skadehistorik. Det slår aldrig väl ut, de där baktunga kontrakten.
Då är det bättre med kontrakten som går på andra hållet, som Erik Gustafsson, när han fick 4 år av Luleå och de valde att lägga en rejäl sign-on, och sen så tjänar han väl förvisso som en toppspelare här nu de här åren, men där har ju varenda krona varit väl investerad för Luleå, för nu är han på väg att göra tredje backen till en toppback i ligan.
Ja, här Erik Gustafsson skulle man kunna ägna ett helt poddavsnitt åt. Han är ju så otroligt värdefull för Luleå som har börjat bra. Och då ska man ändå veta att man åkte ner till Oskarshamn i lördags. Det är inte en lätt match där Oskarshamn då liksom sopar banan med Brynäs. Och det är ett helt annat självförtroende, ett helt annan fart i Oskarshamn som imponerade väldigt mycket på mig. Har delvis gjort under försäsongen imponerat, men mot Brynäs var kul att se dem faktiskt. Och man gläds ändå med Filander där som kommer in som ny tränare, gör det bra. liksom har satt ett, ser ut att ha satt ett spel som kommer kunna hålla över tid också.
Det som jag slås över när jag ser Oskarshamn är ju att det verkar vara en riktig glädje i laget. En sån som Johannes Salmonsson. Nu har du bara spelat 2 matcher, men det känns ju som han aldrig har varit så här bra som han är nu.
Nej, vilken karriär han haft på, alltså efter han opererade höften och ljumskarna där i Tyskland. Han själv trodde att karriären skulle vara över och kom till Timrå och var hur bra som helst. Oskarshamn i fjol var bra, ännu bättre i år. Och jag tror att den typen av spelare sprider väldigt mycket positiv energi omkring sig till ett lag som jag ändå tror har slutit sig samman på ett tydligare sätt i år. Nu har man kanske inte det här energilikaget som man hade i fjol, läckte ut mycket till media. Ja, det var rörigt i fjol. Jag tror man har svetsat samman laget rejält den här säsongen.
Och där spelar ju förra säsongen, så spelar ju Salmonsson och Keller spelar ju med Rickard Palmberg som center. Och då var jag faktiskt ute på Twitter och sa, tänk om Palmberg hade varit där hela säsongen, hur bra hade de varit då? Och då svarar ju faktiskt Salle rätt så kvickt där att, och vi andra två då i kedjan, eller någonting i den stilen. Och det har de faktiskt bevisat nu, både, nu har de förvisso Fredrik Olofsson som har gjort ett jättebra jobb där som center mellan dem, men de har ju inte haft något större behov av Palmberg så här långt, även om Palmberg är riktigt bra. Men jag har faktiskt lite information där kring Palmberg, och jag hör ju att att det där, jag vet inte hur välkänt det är, det kanske är välkänt i Oskarshamn på lokal nivå, men vad jag hör så blir det förmodligen hela säsongen på honom. Oj, med tanke oj. på att han har väl gjort en höftoperation där som Salle också har gjort tidigare i karriären, så att han kanske investerar lite grann i sig själv, Palmberg, och får ordning på höften så att han spelar sitt livshockey efter det då.
Oj, ja, men det är ju ett gigantiskt avbräck skulle jag vilja ändå påstå för Oskarshamn där. Det är ju ändå ett lag som inte har den bredden, även om man börjat bra, och sin tilltänkta toppspelare. Det är ju en käftsmäll rent ut sagt.
Absolut, men man ska ju passa sig för att döma ut en hel säsong. Det kan gå fortare också, men signalerna jag hör är att kommer han tillbaka under säsongen så ser man det som någonting positivt, och det är ju bara att hoppas att det går fort för honom där. Jag är ingen läkare, så att jag vet inte hur lång tid det tar med rehab från höft.
Men där landar vi ganska långt ifrån Niklas Andersens baktunga kontrakt in på Rickard Palmbergs skada. Men avstängningen i sig, jag tyckte det var lite förvånande då, 3+1. Jag har sett att du granskar den situationen fram och tillbaka. Och för er som har följt med podden i fjol, just knätacklingar tycker jag är väldigt svårt. För det är, om inte Rydahl flyttar över kroppen utan att lägga någon skuld på Rydahl, då träffar armbågen som ändå som Andersén går först in i situationen med, då kommer den träffa bröstet och knät kanske inte träffat. Jag tycker att de är jättesvåra, de här situationerna just med knätacklingarna.
Ja, någonting som fortsätter rulla på trots att det är coronakris och att matcherna spelas utan publik är ju de här tacklingarna som kommer här, och det blir skador och folk anser att det tar i huvudet och sådär. Och det har ju kommit lite frågor som jag ändå vill ta upp. Bland annat har jag fått en i mailkorgen här från Mike, och jag såg att Marcus Eriksson också frågade det ute på Twitter när du skickade ut frågan, som undrar varför Didrik Strömbergs tackling på Taylor Mattsson inte gav något. Och då refererar de ju naturligtvis till bland annat Adam Edströms tackling som gav 5 matcher. Här anser de att det tar i huvudet på Taylor Mattsson. Kan man reda ut det här på något sätt?
Det kan man definitivt göra. Adam Edströms tackling, den tror jag ingen egentligen motsätter sig. Han kommer in som tredje gubbe. Det gör inte Didrik Strömberg, utan han kommer in mot Taylor Mattsson. Jag såg att någon kommenterade det som att det var en late hit och att det var en blindside. Det är inget dera, för att han ses som puckförare och han vänder upp emot Didrik Strömberg. Och Didrik Strömberg kliver ner och tacklar honom. Armarna åker upp efter. Hade det här varit för 2 säsonger sedan så hade Didrik Strömberg fått en huvudtackling. Nu lägger man ett större ansvar på tacklingsmottagaren. Det har man gått ut och sagt att man gör inom svensk ishockey. Och även om de då träffar lite upp emot huvudet till, så är det då Taylor Matt som kommer ner lågt i den situationen. Och av den anledningen så dömer man inget matchstraff, och därför dömer man heller inget straff på det efterhand. Den var garanterat uppe för granskning, för man kollar de här situationerna och går igenom dem. Men baserat på hur situationer har varit tidigare säsonger med tacklingar just i den här typen, så var jag inte förvånad att det inte anmäldes.
Här är ju Per Ledin faktiskt inblandad, som han säger, i Adam Johanssons podd med Ledin som släpptes i torsdags. Det jobbar ju han tillsammans med tidigare domarbasen Peter Andersson och tidigare Skellefteå-spelaren Pontus Petterström i en grupp som sitter och granskar sånt här efter varje omgång. Hur mycket situationer tror du de har på sitt bord efter en omgång?
Ja, ska vi räkna in halsskydden då, eller ska vi strunta i halsskydden?
Ja, om vi struntar i halsskydden, vi kan ta dem direkt efter. Hur mycket tror du är uppe på borden egentligen?
Ja, jag kan tänka mig att det är en 8-10 situationer per omgång, någonting i den stilen. Och det är allt från misstänkt slowfoot till huvudtacklingar, den typen av saker. Så att jag skulle kunna tänka mig att man klipper ihop 8-10 situationer ungefär. Nu tycker jag att det har varit väldigt lugnt säsongsinledning med fula smällar och sådana saker. Och det är ju väldigt glädjande och att man kan känna det. Så har det inte alltid varit när serierna börjat tidigare. Då har ju spelarna kommit ut som kalvar på grönbete. Det har varit den ena huvudtackling eller fula smällen efter den andra.
Ska vi ta det där med halsskydden också? Det delas ut 5000 kronors botar till höger och vänster.
Ja, men vad är det för problem? Alltså, se på er halsskyddet då. Det är väl, alltså, jag såg Frölunda i söndags eftermiddag där de spelade. Varenda spelare, ja, nu kommer det väl ut en dom här när vi har släppt podden att någon inte hade halsskydd bara för det. Men de har ett Bauer-halsskydd där det ser ut som en polotröja. Och det sitter ordentligt. Jag såg Mats Rosell Olsen och Jens Olsson, de hade såna här som polotröjor som satt där. Jag vill bara se till att ha dem upp ordentligt. Många spelare har ju halsskydd, men de är sönderklippta, de är slitna. De har dragit ner dem så de sitter nästan under axelskydden eller den kragen. På med dem ordentligt. Kolla bara på en matchvärmning. Spelarna säger att det är obekvämt. Och det är ju obekvämt om man inte använder det. Kolla varenda spelare på värmningen inför match. Du vet, 20 minuter som de är på isen. Det är knappt en spelare som har halsskydd. Klart som fan, det är obekvämt när du kommer på match och sätter på den här polokragen. Men om du har det på matchvärmningen innan, då är det inte obehagligt.
Men sitter du inte på underställen i vissa fall också?
I vissa fall och i vissa fall inte. Det är väldigt många, alltså det är ett fåtal spelare. Jag såg Robert Rosén i Växjö och några där till. Och Martin Johansson i Färjestad på värmningen här i lördags. De åker runt. Det är inget halsskydd på värmningen. Varför har man inte det om man ska vänja sig? Sen tycker jag att det är töntigt att disciplinnämnden ska behöva gå in. Men det är nog ett sista desperat försök för att få spelarna att förstå.
Ja, men någonstans så kan man ändå förstå. Vi har ju bara en situation här som skedde i Leksand med Jonas Ahnelöv till exempel. Att det var ju millimeter det handlade om. Så att man måste ju faktiskt begripa att vi kan hamna i en situation då det kan gå riktigt, riktigt illa. Och då är det väl ändå, då finns det väl ingenting att protestera mot egentligen.
Där skulle det vara ditt tal till nationen istället. Där satte du ett tydligt avtryck.
Ja, men exakt. Vi släpper det där och jag vill ändå backa tillbaka lite grann till, nu backar vi tillbaka till Andersens mellan för tredje gången här.
Okay. Så,
följden av detta var ju faktiskt att Gustav Rydahl försvann ur matchen och Joakim Nygård är ju borta sedan tidigare. Då tappar Färjestad både lite spets, eller ganska mycket spets får man säga, och de tappar ju bredd i laget. Och det börjar ju komma lite skador så här nu. Jag såg att i Malmö var Carl Persson borta en månad och det här börjar göra lite free agent-spelare attraktiva. Jag vet ju att till exempel en sån som Oskar Sunds namn har förekommit på bordet här under veckan för Malmös del och ersätta Carl Persson med. Och det är ju sådana spelare som kan bli lite attraktiva här nu.
Kommer han signa i Malmö eller är det bara ett löst rykte?
Ja, men jag skulle inte säga att det är ett löst rykte för att jag var faktiskt tvungen att ringa Oskar här under helgen för att kontrollera om det fanns någon sanning i det. Och Oskar, alltså...
Oskar är en härlig kille. Han är en människa som har väldigt svårt att ljuga. Alltså, ställde du på honom en rak fråga? Har Sylvegård eller ringt eller ska du gå till Malmö? Ställer du på honom den frågan?
Ja, exakt. Jag skulle
han kan inte ljuga. Han kan aldrig ljuga.
Han kan inte ljuga och... Jag ringde först och sen skickade ett sms och ringde han upp direkt. Och han är ju alltid så fruktansvärt sympatisk och aldrig något otrevligt eller någonting. Jag skulle vilja kalla för Oskar Sund, nu spelar han inte SHL, men han är SHLs största svärmorsdröm skulle jag kunna säga.
Ja, men du har nog rätt där. Det skulle jag nog vilja Han är nog där uppe nu när jag slutar sedan 8 år tillbaka.
Ja, men faktiskt. Han förklarar ju det också. De blev ju faktiskt föräldrar till en liten son här den 4 september. Och ett stort grattis till det. Och det var deras första barn. Och han förklarar då att ja, jag vill inte lämna min sambo med barnet i Jönköping och sådär. Och förklarar att jag hoppar inte på vad som helst för att jag vill ägna tid åt det där. Och vilken hockeyspelare tänker så när man är arbetslös och barnet är nästan en månad gammal?
Nej, så är det ju. Det är ju många som vill komma igång och spela, speciellt i hans sits. Och nu får vi väl ändå vara, även om jag gillar Oskar, vi får väl vara ganska ärliga och säga att det är ganska få öppningar för honom i SHL. Och om Malmö då öppnar upp, så då är det ju take it or leave it. Det är väl lite så det är. Och åka ut i Europa nu, det är inte lätt heller som hockeyvärlden och ekonomin och coronaläget ser ut.
Nej, och han lät absolut sugen på att göra det. Och jag vet att Malmö trycker på ganska hårt för att få Oskar till laget. Men i dagsläget så verkar det ändå vara en bit bort. Men jag tror att Malmö verkligen, där pratar vi take it or leave it, för att de behöver in en spelare i truppen här och nu. Och få det på den tiden Carl Persson är borta en månad då till att börja med. Och det är ju en jättechans för Oskar Sund att bevisa att han håller på SHL-nivå.
Men du tog upp Dennis Rasmussen förra veckan. Och jag har gått och liksom och tänkt ganska mycket på just den värvningen. Nu när jag har sett Rögle spela och jag har sett de stegen som Simon Ryfors har tagit. Jag tycker Adam Tambellini har varit grym. Mattias Sjögren, comeback också. Kommer att vara nyttig för dem, även om det inte kommer vara den poänggöran. Men Dennis Rasmussen, ska han in i det där lagbygget? Har du något senaste news kring det?
Ja, men alltså Dennis Rasmussen, jag var väl inne på det redan förra veckan, att hans stora ambition är ju att hitta ett KHL-avtal. Och även om Rögle har visat så stort intresse och har kommit med konkreta ekonomiska förslag till honom, så kommer han inte hoppa på det hur som helst, utan jag tror han är beredd att vänta ändå förhållandevis lång tid. Då kanske det rinner ut i sanden, det vet inte jag. Men alltså jag tror ändå Rögle på sikt behöver ha in någon spelare till i laget. För att nu känner ju ändå Rögle att de har ändå vittring på det här att vi tappat Ted Brithén. Och ja, och de har tappat Cody Curran, vi släpper det.
Nej, prata inte om Cody Curran. Lova det.
Ja, jag lovade, men nu gjorde jag det ändå. Och jag känner ju någonstans att de har faktiskt fått vittring. Vi kan vara med i det här racet. Och då kanske det ändå behövs någonting som spetsar och breddar upp det här på sikt. För att jag menar, SHL är ett maratonlopp över 52 omgångar. Och då behöver du ändå ha spelare. Inget ont om Adam Tambellini på något sätt, men troligtvis så kommer han ju mattas av här. Och då behöver man ändå fler spelare som bidrar. Givetvis kommer Leon Bristedt och Daniel Saar också checka in i den här säsongen. Nu gjorde väl Bristedt i alla fall en poäng här mot HV och är lite på G, tycker jag. Så att jag tror ändå de behöver någon spelare till som står för den här spetsen.
På fredag smäller det också. Hockeyallsvenskan drar igång. Det ska ju bli väldigt roligt det också. Man har ju törstat efter hockey, minst sagt.
Ja, men verkligen. Ja, det är många lag som ser intressant ut. Timrå åkte väl och körde över Björklöven här i förra veckan och visade upp ett bländande powerplay-spel där Jonathan Dahlén bland annat. Och Timrå öppnar ju också upp lite grann för att de skulle plocka in lite NHL-spelare. De har inte tagit något beslut om det, men jag tror vi landar i någonstans att de flesta allsvenska lagen också kommer göra. Till och med Väsby har ju faktiskt plockat in Lavois där som var i Rögle en kort sejour. Så att det är ju förvisso på hela säsongen, säger de i alla fall.
Då ska man veta att Väsby har varit riktigt bra på försäsongen. Senast igår söndag så slog man Huddinge på bortaplan med 3-2. Det är en tung skalp ändå.
Oj.
Ja, så att då förstår du att då kommer man komma in med ganska stort favoritskap på sig när säsongen drar igång i Hockeyallsvenskan.
Det kanske är det som var draget för Väsby, att få en bra skjuts in i säsongen.
Jag tror det.
Att vinna i Björkängshallen också.
I Björkängshallen också. Så att, nej. Ja, men det, jag får se hur mycket det betyder när säsongen drar igång. Men redan idag när den här podden släpps så är det ju upptaktsträff. Det brukar jag sitta klistrad kring och kolla de här. Brukar ofta ha lite mer frisläppt i Hockeyallsvenskan när man släpper loss Karlskoga och lite mera citat än kanske klyschorna som omger SHLs upptaktsträff.
Och sen så är det ju Lars Lindberg som håller det. Och jag har faktiskt längtat efter att få se Lars i hockeysammanhang väldigt länge här nu. Senast jag såg honom var i den allsvenska finalen här i våras. Lars kan vara bland det bästa Sibor har faktiskt.
Oj, mig inkluderat?
Jag tar nästa fråga.
Ja, om inte du var helt bekväm att svara på den frågan, Johan, så får du svara på Emils fråga som han har ställt till oss på Twitter. Vilka är bäst just nu, Luleå eller Örebro?
Oj, bra fråga. Örebro har ju faktiskt haft en bra inledning på säsongen. De har ju vunnit mot HV, vände matchen där och kroaten Borna Rendulic satte väl det avgörande målet och han fortsatte på inslagen väg när de åkte upp och vann i Skellefteå. Inlett säsongen jättebra. Men det tycker jag Luleå också har gjort. Så att, jag vet inte. Vilka är bäst efter två matcher? Går det att svara på en sån fråga ens?
Ja, det kan man. Det är ganska lätt att göra skulle jag vilja säga.
Är det Luleå då?
Frölunda.
Ja, men nu var det ju de två det handlade om.
Ja, absolut. Skämt åsido. Nej, men jag tycker att om vi bara spinner vidare lite på Emils fråga där så är det ju egentligen omöjligt att skilja dem åt. Men Örebro är ju, har ju varit jättebra och det var de ju fjol också under hösten. Örebros utmaning blir ju att hålla i hela säsongen. Jag vet om att det finns en plan B, man har pratat om det, när eller om Abols och Bromé väl försvinner. Man vet inte vad som händer med NHL. Men det är klart att när de tappar den slagstyrkan och ska in med ersättare, det kommer att bli tufft. Jag är inte helt säker på att Örebro kommer hålla hela säsongen. Det vet jag däremot att Luleå och Frölunda kommer göra.
Ja, men definitivt. Och Luleå, där tycker jag att det kuggar i nästan direkt. Man visar att man är den lagmaskinen som man var förra säsongen också. Man tog väl 8-2 mot Oskarshamn. Och ändå löser man uppgiften. Man släpper förvisso två mål i Oskarshamns powerplay. Måste vi också ge lite kärlek till Oskarshamns powerplay. Jag vet inte var de har fått upp den farten i pucken ifrån. Men
du,
det ser förbaskat
bra ut. Kim Rosdahl är det som styr där.
Ja, det är ena Göran. Men det är men en annan är Kim som jag tyckte såg riktigt bra ut mot Luleå. Såg du Kim Strömbergs passning genom hela slottet där?
Korrekt. Han och skottet också, vilket mål.
Ja, han var jag faktiskt lite skeptisk till där efter Brynäs-matchen. Tyckte han var osynlig, men där visar han ju verkligen att det finns klass i den klubban. En annan fråga som kommer, den verkar ju ändå rikta sig till dig. Den kommer från en kille som heter Carl Klingberg. Han frågar, vad är mina chanser att bli Seymour-expert efter karriären?
De stora skulle jag vilja säga. Carl Klingberg har ju bra munläder, skön Göteborgstugg. Tänkte Carl Klingberg och Patrik Westberg kommentera en match. Det hade ju
varit,
ja, det hade varit gött kött med lite Göteborgsvitsar kanske.
Ja, men nej, Westberg vill väl inte kalla sig göteborgare. Han är väl ändå allingsåsare.
Ja, men det för oss som bor i Karlstad så är det nästan Göteborg. Skämt åsido, Carl Klingberg har ju många fina säsonger kvar att spela. Jag hoppas att han kommer hem och spelar i Frölunda då. Han har gjort jättebra nere i Zug i den schweiziska ligan.
Viktor Karlsson har väl mer, han har väl kanske inte riktigt en fråga, men han tycker att du gick ju åt mig ganska hårt förra veckan när jag kallade Niklas Persson för, ja, det jag inte ska kalla honom för. Men Niklas Wikgård gjorde det upprepade gånger i sändningen igår. Har han fått ta emot någonting?
Nej, det har han inte fått gjort. Jag väljer mina strider och det har jag tagit en enkel strid med. Det har ju på något sätt kunnat uppfostra här i en podd. Det är ju, Wikegård är en loose cannon, så han är lite svårare. David Nyström frågar, ska man som Skellefteå-supporter vara orolig för vår start?
Det såg ju inte. Visst, man tog 2 poäng där mot Leksand och det är ju starkt. Men Leksand var ju ändå bättre i 5-mot-5-spelet och sen så förlorar man mot Örebro hemma. Jag såg inte så mycket av den matchen där mot Örebro, så jag har ju svårt att säga det, men jag såg ganska mycket av Leksands matchen. Då var ju faktiskt Leksand det klart bättre laget tyckte jag i 5-mot-5. Orolig? Ja, jag vet inte riktigt om man ska vara orolig efter 2 omgångar, men man kanske kan börja fundera lite. Jocke Lindström har ju för övrigt inte gjort poäng på 2 matcher, och det vet jag inte om det någonsin har hänt i hans SHL-karriär.
Det lär han aldrig ha inlett en säsong så poängsvagt. Det lär han absolut inte ha gjort. Men jag är inte orolig för Skellefteå. Jag tror att Skellefteå kommer komma på den övre halvan. Det som är lite, jag tycker att backsidan, satt och kollade mot Örebro i lördags, jag tycker att backsidan är lite för trubbig mot vad jag hade tänkt. Men jag tycker att en sån som Petter Granberg, Nej, det går för snabbt hockey nu. Man får ha respekt för att den har sprungit ifrån hockeyn lite. Adam Vilsby kommer att växa in, spela 12 minuter nu. Niklas Burström gjorde jättefin premiär, precis som Broberg. Håller de en hel säsong? Är Burström så bra som han var för 5 år sedan? Det kommer fälla ganska stort avgörande för deras säsong.
Simon Henniks slänger in Daniel Wiksten. Vilken spelare? Tankar kring Daniel Wiksten?
Vilken tillbaka, alltså vilket lyft han har fått efter i fjol när han kom in då med, då var det Marcus Nilsson och Gustav Rydahl när Mikael Lindqvist skadade sig, och den här säsongen har inlett ruggigt vast, och just självförtroendet, driver pucken mot mål och vågar hålla i pucken. Det vågade han inte när han kom till Färjestad. Han har själv sagt i intervjuer här med vår gode vän, får vi väl kalla honom för, Ekberg Johan på Värmlands Folkblad. När han kom till Färjestad så upplevde han att det var en ganska stor skillnad i kvalitet på träningarna mot Örebro. Så han vågade knappt hålla i pucken, han gav den till andra spelare, och han tappade helt sitt självförtroende och tro på sitt eget spel. Och det har han uppenbarligen nu.
På tal om Patrik Westberg, han sa en bra sak där kring Wiksten när han kommenterade matchen mot Brynäs här under lördagen. Och där sa han att det blir vinst varje gång, och det är ju snudd på vad det blir för Daniel Wiksten för stunden. Det ser ju ut som den skarpskytten han var i Mora IK i Hockeyallsvenskan en gång i tiden.
Den här frågan från August Sundstedt tycker jag är tämligen intressant. Tjomme, alltså Thomas Johansson, Leksands sportchef, general manager, vad kör vi på honom?
Ja, vi kan väl köra på general manager, så går vi på safe.
Vi kör GM då. Tjomme har gått ut med att Leksand sitter lugnt i båten gällande målvaktsfrågan. Vi vet om att Joven kan spela på en hög nivå, men alldeles för sällan. Vad tycker ni? Bör Tjomme agera och slå en signal till Marcus Svensson? Då delar jag upp August frågor i två här. Han var rätt tydlig där, Thomas Johansson, att han kommer inte förändra målvaktssidan.
Det har ju å andra sidan Thomas Johansson varit ganska många gånger här de senaste, i alla fall de här säsongerna han har varit i Leksand, har det varit ganska tydlig med att på raka frågor om någonting ska hända, att det inte kommer hända.
Filip Samuelsson? Inte,
ja, till exempel. Ja. Och naturligtvis också när Leffe Karlsson fick gå, så är det ju alltid, tränarna sitter ju säkert fram till den sekunden de ska sparkas, så det är ju...
Nej,
så
exakt, då måste man ljuga, för det, så är det ju såklart.
Och lite grann känner jag att så är det i det här läget också. Han kan ju inte gå ut och säga att vi jagar en målvakt. Det kan han ju inte göra.
Nej, det hade ju varit väldigt märkligt uttalande.
Ja, alltså det är klart att han kommer skydda sina målvakter till varje pris, och det gör han ju alldeles rätt i. Så jag skulle inte kalla det en lögn ens, jag kallar det för en ren nödlögn på en rak fråga, för att vad ska han svara egentligen?
Men när, vilket, säg ett datum när du tror att Leksand har landat en ny målvakt.
Skrev jag det ett sms till dig eller något liknande?
Nej, nej, det kan jag inte minnas, men du får gärna dra. Om du kanske gjorde det, så har jag glömt bort det, så kan det bli.
Ja, och jag har också glömt vilket datum jag i så fall drog ur mig. Men ska vi säga någonstans i slutet av november kanske då?
Slutet av november så är det en ny målvakt. Är det då Marcus Svensson?
Ja, det vet jag inte. Det kan ju finnas andra målvakter som är ledare. Det beror lite grann på också hur läget ser ut i Nordamerika. Vad är det för målvakter? Känner de att det är på G där borta? En sån som till exempel Anton Forsberg. Känner han, nej, men jag kanske behöver ta en säsong i Sverige, för det kommer inte bli så mycket där borta. Så att det är jättesvårt att säga. Vi avslutar med en fråga som har kommit i vår mailkorg. Sanni Svensson, @expressen.se. Den kommer från Ronny Sörensen. Borde inte sportcheferna i 10 av 14 klubbar i SHL avgå? Jag tycker inte man levt upp till verkligheten, utan kört på precis som vanligt och ryckts med i en värvningshets. Redan i våras så förstod jag snabbt att mycket publik på event kommer att dröja länge. Det borde dessa sportchefer också ha förstått och värvat billigare. Nu sitter många klubbar i en sits där de riskerar att gå under. Man borde dragit i nödbromsen redan när förra säsongen ställdes in. Luleå, Djurgården agerade klokt, medan Malmö är vana att ha liten spelarbudget. Jag misstänker att även Oskarshamn har en billig trupp. Övriga sportchefer borde rannsaka sig själva istället för att kritisera regeringen. Med vänliga hälsningar, Ronny.
Ronny har en poäng till viss del. I varje klubb så är det styrelsen som ger sportchefen en budget. Det här är de pengarna du har att röra dig vid. Så det är ett styrelsebeslut vad man anser att klubben har råd med, eller vad man hade för förhoppningar. Luleå har gjort det ansvarsfullt, men de hade ju truppen satt. Det var ju Det var ju inga spel, det var Jesper Sellgren då som man inte kunde ta tillbaka, men man hade ändå en väldigt bra backsida. Så att utöver det som Ron är inne på där, så tycker jag att det är för få klubbar som har haft tillräckligt stor respekt för den här faran som ändå är runt oss.
Ja, men så är det ju, men precis som han är inne på så blir, eller precis som du är inne på så blir det ju faktiskt väldigt svårt att säga, för vissa klubbar låg ju på en trupp som kanske var fylld till 90% och andra kanske bara var fyllda till 70%. Ska de som var fyllda till 70% lyfta upp en massa juniorer? Det är ju lite mer komplex fråga än att bara sitta och säga att ni får inte värva. Alla är i olika lägen när du går in i en silly season.
Men oavsett hur det kommer bli så kommer klubbarna behöva skära ner på kostnaderna, och den största kostnaden är ju spelartruppen, och då även det inkluderat sportchefer, general manager och den typen av befattningar som också måste tas en ekonomiskt ganska tuff smäll här framöver.
Det som man kan kanske anmärka på är att det kanske finns vissa små saker i trupperna. Linköping till exempel, när de var 13 forwards, då tog de ändå ett beslut i juli att värva Nico Ojamäki och förmodligen landa på kanske 150 000 euro netto, och lägger vi på sociala på det så är vi uppe på över 2 miljoner i kostnad för honom på en säsong. En sån typ av värvning kanske man hade kunnat undvika i det läget man ändå var i.
Som ni märker, det är rätt oroliga tider runt hockeyn nu. Men en sak som är säker är att Sanne och Svensson finns i era lurar varje måndag morgon. Tack för att ni har lyssnat. På återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.